Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då påstår man att Kim har tillverkat så pass mycket narkotika att han ska dömas till döden. Man hotar också Kim att om inte Kim samarbetar så kommer också hans fru att dömas till döden. För att hon var med på samma plats. Och i sådana fall kommer deras nyfödda dotter att bli föräldralös. Så det är väldigt hårda och väldigt otrevliga saker som de hotar med. Det är helt absurt faktiskt. Helt rättsvidrigt.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Återigen så gästas vi av Kim Berglund som dömdes till döden i Thailand men som idag är fri och tillbaka i Sverige. Och han har satt igång en rättsprocess mot den svenska staten. Och med sig har han advokat Sebastian Scheiman som har en stor erfarenhet av att stämma den svenska staten. Välkomna.
Tack.
Hej på er. Jag tänker att jag börjar i, inte fel ände, men andra änden. Och riktar mig till dig Sebastian. Stor erfarenhet av att stämma svenska staten. Lite background.
Staten företräds ju oftast av justitiekanslern när det är en statlig myndighet som har gjort någonting fel.
Mm.
Och då kan man antingen vända sig direkt till justitiekanslern med ett skadeståndsanspråk eller så kan man stämma staten och då kommer justitiekanslern fungera som statens advokat.
Mm.
Och jag har vid ett stort antal tillfällen och mina klienters vägnar varit tvungen att vända mig mot staten inför då Stockholms tingsrätt. På grund av att staten har överträtt fri- och rättigheter som skyddas i regeringsformen eller Europakonventionen eller av en annan anledning.
Svenska folket har ju, svenska medborgare kanske jag ska säga, har ju en stor tilltro till rättsväsendet och staten i övrigt. Är det här för dem, tror du, en skrämmande verklighet att den svenska staten faktiskt gör fel?
Många av mina klienter har också haft en stor tilltro till svenska myndigheter, till kommunen, till regionerna eller till de statliga myndigheterna. Och inte trott att de kan bli drabbade av det de faktiskt har blivit drabbade av. Så deras förtroende för staten är oftast rätt spolierat.
Mm.
Tack och lov så är det ju inte alla svenska medborgare som är mina klienter. Men nej, de klienterna jag har som jag har hjälpt mot staten, de saknar ju förtroende för staten eller kommuner, landsting eller regioner som det heter nu för tiden. Tyvärr, på grund av de övergrepp så att säga, som de har blivit utsatta för.
Mm.
Men det är långt ifrån alla.
Ja, absolut.
På det stora hela så sköter sig myndigheter. Men när det har gått fel så ser jag ofta vad det är för något som har hänt. För många som kommer till mig och frågar helt enkelt.
Mm, ja, det var det som höll på att bli min följdfråga om det här händer väldigt, väldigt ofta.
Det skulle jag säga att så är det tyvärr.
Mm.
Alla vet inte vad de har för rättigheter. Man känner inte heller till hur man ska hävda sina rättigheter, vad man ska göra ifall man har blivit utsatt för någonting.
Mm.
Men det ska jag säga, går i vågor lite från myndighet till myndighet. när det finns specifika saker som de gör fel. När det finns nya lagar till exempel som de inte har riktigt har prövat än.
Mm. Så. Okay. Välkommen.
Tack.
Kim, välkommen åter.
Tack.
Kul att se dig. Ser du ut att må bra?
Ja.
Tiden ute nu i frihet. Har du landat?
Ja, det tycker jag. Det flyttade jag hem till Sundsvall efter nästan över 20 år. Flyttade från Sundsvall när jag var ung.
Mm.
Och tycker att jag har hittat hem. Hittat lugnet där och ha min dotter så mycket jag kan. Och ha ett lugnt och stillsamt liv.
Stillsamt liv. Att landa i friheten så här, från att ha varit dömd till döden i Thailand och sen komma hem till Sverige. Finns det någonting, kanske jag är en dum fråga, men finns det några men som är kvar i det? Vaknar du upp på nätterna och tänker på och känner av det som har hänt, eller är det liksom någonting som bara har passerat dig förbi?
Jag tänker väldigt lite på Thailand. Det är bara när folk frågar, och jag tror jag lärde mig väldigt tidigt innan jag greps. Att bli, man måste skärma av. Det går inte att tänka på Sverige eller utsidan eller på familj eller så, utan där och då i Thailand så måste man vara, leva för dagen och skärma av sig. Och då gör man det i nästan 9 år, så lär man sig att skärma av. Så jag är väl på gott och ont väldigt duktig och hantera mina känslor och inte blicka tillbaks.
De flesta av våra tittare såg ju första programmet med dig när du kom och berättade om Thailand och vad som hände efter och sådär. Men det finns ju de som inte vet. Skulle vi kunna ge oss tittarna en liten recap på vem du är? Varför hamnade du där? Varför hamnade du här i första hand och så? Ja.
Nej, men jag hade en idyllisk barndom, spelade ishockey och ett litet samhälle utanför Sundsvall, men hamnade väl tidigt på grund, kanske kan jag se idag, av min ADHD eller att jag sökte äventyr och kickar kanske som hockeyn inte kunde ge mig.
Mm.
Så jag började väl tidigt med att vara bråkig, var ute på stan och slogs. Började med anabola steroider själv. Började som dörrvakt och kom in i kriminaliteten vägen. Och kom in först i dopingbranschen. Och det var så jag kom till Stockholm och började med dopingsmuggling. Var väl en av de första att börja med. Det här var långt innan Darknet och Bitcoin och allt sånt som började med internetförsäljning. Och det var väl det som gjorde mig förmögen. Tillverkning och smuggling av främst anabola och andra mediciner.
Så. Du hade blivit dömd några gånger innan?
Ja, 2 gånger innan. Mm. Innan jag flyttade till Thailand.
Och när du flyttade till Thailand, varför flyttade du till Thailand?
Jag flyttade till Thailand främst för att tvätta pengar. Det var när byggboomen kom i Thailand. Alla svenskar ville köpa hus och så där. Så var det, Thailand var ett väldigt enkelt land att använda kontanter till byggandet. Och även, ja, liksom, de tog ju varmt emot alla pengar som kom in i landet. Mm. Så det var anledningen till att jag flyttade till Thailand och för att distansera mig från kriminaliteten i Stockholm och konflikter och allt sånt. Så att jag hade ju min verksamhet som jag styrde via krypterade mejl. Idag har vi ju appar, krypterade appar. Då var det ju e-mail man använde. Så att det var därför jag hamnade i Thailand. Och det var ju därför jag hamnade under rikskriminalen och amerikansk polis. Vad säger man? Deras översyn, eller att de ville...
På deras radar.
Ja, deras radar. Ja. På grund av de här internetsidorna och på grund av dopingen.
Så att det var inte svenska myndigheterna som tipsade amerikanska, utan de fick det i liksom, du dök upp inom
jo,
deras
det var svensk det var det. Polis som kontaktade amerikansk polis. Amerikansk polis, jag sålde ju ingen doping eller hade någonting med Amerika att göra överhuvudtaget. Så att de var inblandade väl mer en praktisk grej för rikskriminalen att utföra illegala provokationer eller olagliga provokationer i ett land som Thailand. För man måste tänka rent politiskt är ju Thailand är ju liksom Amerikas, hur ska man säga, de är pappa till Thailand, så att de finansierar ju narkotikapolisen där och de är ju väldigt starka i Thailand.
Mm.
Så det var nog, vi vet ju inte alltid då fortfarande varför och hur och så där, men det lilla sekretess som har hävts och det vi har sett så styrker det väl, ja, det jag säger.
Och så hamnar du i fängelse där. Ren brottsprovokation kan man säga.
Ja, det är väl ren utpressning, ja, skulle jag säga. Man var ju inte intresserad av egentligen att sätta mig i fängelset, utan man ville bara få mig att samarbeta. Och jag gjorde mycket affärer i Kina också. Det var ju där främst USA var intresserad att få mig att samarbeta, att hjälpa dem och sätta dit de kineser jag gjorde affärer med.
Mm.
Så när jag valde att inte göra det, då var det ju väldigt knepig situation, för att de hade gjort den här brottsprovokationen väldigt hastigt och väldigt slarvigt.
Mm.
Så mycket bevisning fanns ju inte som skulle hålla in normal rättegång. Så att när det väl blir rättegång då så är det ju svårt för dem att få till bevisningen. Men tyvärr är ju Thailand en polisstat och inte det rättssystemet som vi har här. Så att det fungerade väl att få mig dömd ändå.
Till döden som sen omvandlas till livstid.
Ja.
Men någonstans däremellan finns det ju andra alltså personer. I alla fall en. Din, som man då vill säga var din medbrottsling som du blev gripen med. Hur väl kände ni varandra?
Vi var inte kompisar på så sätt, utan det var väl mer att vi var... Det började, han hade ett företag här i Stockholm som sålde labbutrustning.
Mm.
Och jag började köpa utrustning till min steroidverksamhet och tillverkning. Så det var så vi lärde känna varandra, och han berättade för mig att han var kemist och att han var intresserad av att sälja recept för narkotikatillverkning. Men eftersom jag inte höll på med narkotika så var det aldrig någonting som jag nappade på under de åren vi kände varann.
Mm.
Men vad jag inte visste, det var ju att han hade ett fall i USA. Han var efterlyst av amerikanska myndigheter för ett stort narkotikamål i USA.
Så de hade en hållhake på honom?
Ja. Han skulle ha fått 30 års fängelse i Kalifornien om han varit utvisad. Så att han valde efter flera år vi hade varit kompisar att sälja ut mig. Då. Eller vänskapen med mig kanske gjorde att han började bolla med idén att det här kanske jag kan använda. Så att det jag vet är ju att han gick till rikskriminalpolisen och erbjöds att bli informatör.
Okej, så han gick till dem, de kom inte till honom?
Nej.
Mm.
Och rikskriminalen upprättade ett möte med DA och han får börja jobba åt DA för att bli av. De har ett annat system i USA där du kan droppa fallet helt om du väljer att bli infiltratör till exempel.
Ska vi bjuda in dig Sebastian så att du kan få bena av lite grann för oss som förstår mindre. Vad är brottsprovokation?
Ja, men det är helt enkelt att om inte polisen hade gjort det här så hade det här brottet aldrig begåtts. Det hade inte uppkommit ifall inte polisen hade provocerat fram det här brottet. Och så är det i Kims fall.
att den här narkotikan som han blev dömd för innehav av i Thailand, den narkotikan hade aldrig kommit fram ifall inte då den här infiltratören hade uppmanat Kim att tillverka narkotikan. Det är alltså en person som på så här, by proxy från svenska polisen och DEA ser till att det tillverkas narkotika.
Mm.
Och ser till att det då är Kim som tillverkar den. Det är lite oklart om det faktiskt tillverkades narkotika eller inte. Men så som vad Kim blev dömd för är att han har tillverkat narkotika. Och det var ju då på med instruktion och hjälp och uppmaning utav den här svensken som DEA hade en hållhake på. Mm. Och som samarbetade med den svenska polisen och med DEA. Och svenska polisen och DEA samarbetade också i det här fallet.
Så det som de gjorde då var att de iscensatte ett fall och sen därav ett gripande och sen en dom?
Ja, de satte dit Kim i syfte att för att DEA och Thai-polisen skulle kunna pressa honom på information.
Det... Så syftet, ja men precis, så syftet är egentligen inte att sätta dit Kim, tror vi, utan ja, syftet är, jo, att sätta dit Kim, mm. men att få Kim att...
Vi tror, vi har inte tillgång till all information, men som det verkar så har DEA då haft ett högre syfte med det här mm. för att kunna pressa Kim på information, för han satt på väldigt mycket kunskap.
Mm.
Och sen så gick den här operationen ska säga, lite snett när Kim inte ville dela med sig av informationen. Och då hade de satt bollen i rullning, vilket ledde till att han dömdes till döden.
Okay. Ja, för det är ju en viktig aspekt att förstå att konsekvensen då av deras agerande blir att Kim kunde ha dömt, eller kunde ha liksom... Eller han dömdes till döden.
Ja, men han, Kim väntade på att avtjäna ett straff i Sverige. Skulle mm. precis ta sig tillbaka till Sverige för att avtjäna det straffet.
Ja, du hade varit 3,5.
Ja,
ja, precis.
Men kunde inte åka till Sverige mm. på grund av att de inte fick något pass till Kims dotter. Och det är förmodligen då att de thailändska myndigheterna som höll det tillbaka så att de skulle vara kvar i Thailand så att den här operationen kunde genomföras. I annat fall så hade Kim kommit tillbaka till Sverige och avtjänat sitt straff. Men det hindrades nu istället för att man satte dit honom på det här sättet. Och den svenska polisen hade väl egentligen inget skäl till att göra på det sättet annat än att man skulle samarbeta med tuffa DEA på Rikskrim. Att man hade ett samarbete i även andra fall där jag varit involverad med så att säga, efterbörden av när staten gjorde fel. Så vi vet om att Rikskrim och DEA har haft ett samarbete. DEA hade en sambandsofficer stationerad i Köpenhamn.
Okay, ja.
Som ledde ett antal operationer tillsammans med bland annat svenska Rikskrim.
Intressant. Så att kontenten av det som vi har då hittills är att svenska polisen då hör av sig till DEA så att de ska göra dem en tjänst. Och sen DEA i sin tur sätter igång en boll i rullning så att de ska få ut information av dig för större fiskar. Och när det liksom inte går så är bollen redan i rullning. Så att då...
Ja. Och då påstår man att Kim har tillverkat så pass mycket narkotika att han ska dömas till döden.
Mm.
Och man hotar också Kim att om inte Kim samarbetar så kommer också hans fru att dömas till döden. För att hon var med på samma plats. Och i sådana fall kommer deras nyfödda dotter att bli föräldralös. Så det är väldigt hårda och väldigt otrevliga saker som de hotar med. Det är helt absurt faktiskt. Helt rättsvidrigt.
Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Kim, nu när du hör det här så har jag förstått att du har ju vetat om hela den här grejen. Upplägget, konspirationen. Länge, men när du var i Thailand, när du satt i fängelse i Thailand, hade du klart för dig hela den här bilden? Var den klar för dig när du satt i din cell i Thailand?
Nej, det dröjde ungefär 9 månader in i mitt straff förrän jag lyckades få lös. Jag visste att min kompis hade samarbetat med polisen, att jag var ditsatt, men att just svensk polis var involverad. Och det fick jag veta ungefär 9 månader in i mitt straff, när jag fick ut en sekretessbelagd förundersökning som en åklagare valde på eget bevåg ge till mina föräldrar. Just på grund av att han var nära pension och han ville väl inte ha det på sitt samvete. Han såg i den här nedlagda förundersökningen vad som hade skett och tänkte att det här måste komma domstolen i Thailand till handa. Så att han istället för att, som det normalt ska det gå genom de diplomatiska kanalerna via justitiedepartementet, UD, till Thailand för att det ska erkännas i domstolen som bevisning. Men i mitt fall så gjordes ju inte det, utan den här enskilda åklagaren ger den till mina föräldrar som får gå in på ambassaden min sista rättegångsdag. Och enskild ambassadpersonal väljer att stämpla den som att verifiera den. Och på så sätt så fick den lämnas in som bevisning. Och det är ju den här bevisningen då som gör att jag sen får det omvandlat till livstid. Det ger domstolen det här lilla att liksom kunna ändra straffet från döds till livstid.
Så den här åklagaren och den här ambassadtjänstemannen är de som egentligen räddar livet på Kim?
Ja, jag tänkte säga
genom
det.
Att göra på det här sättet. Så de försökte utreda, istället för när sakerna blev fel med den här operationen och Kim dömdes till döden. Så istället för att svenska polisen och åklagarmyndigheten i den utsträckningen de var involverade försöker rätta till det här och hjälpa Kim, så försöker de dölja det istället. Men den här åklagaren då ser vad det är för något som håller på att hända, skickar iväg det här till Kims mamma som kan lämna in det på svenska ambassaden och får då adekvata stämplar på papperna så att thailändska domstolen tar emot det och ser att det här är officiella dokument.
Och det här är ju liksom ett halvt erkännande. Alltså det är typ...
Ja, domstolen använder ju sin motivering att sänka straffet, att jag har lämnat in bevisning som har gjort att domstolen kan förstå fallet. Så de gör en liten lagtolkning bara för att kunna omvandla det. För i och med att jag får ju påtryckningar under de här 9 månaderna, 10 månaderna till huvudförhandlingen, att jag ska samarbeta fortfarande för att få ner straffet till livstid eller till och med 25 år. Och erkänna brott, vilket jag inte gör. Så att det ger inte utrymme för domstolen att ge mig något annat än dödsstraff. Tills det här kom dem till handa. Ja.
Och här ska vi inte glömma bort att det var Kims familj som i största utsträckning agerade för att få fram information. Det var inte svenska myndigheter. Ofta talar man om så här tyst diplomati, som till exempel med David Isaac eller andra personer som är fångna i andra länder. Men i det här fallet så skrek Kims familj efter hjälp och fick ingen hjälp, utan det är i stort sett familjen själva som har kontaktat och dragit i olika myndighetspersoner fram och tillbaka. Och det stora genomslaget, så att säga, var när Kims mamma fick del av DEAs handlingar genom Freedom of Information Act.
Och det var ju
vad är det?
Ungefär 5 år när jag hade dömts till livstid i andra instans efter 4 år i Thailand, så går min mamma in på ambassaden, amerikanska ambassaden, och ber ett möte med deras chef, en äldre tant, och förklarar hela situationen och att hon är desperat. Och den här DA-chefen då uppmanar mamma, ge henne papper och säger att hon ska fylla i och att hon ska be sig till fängelse och fylla i. Så ska hon skicka in dem och se om jag kan få ut någon information. Och det är då vi får ut de här papprena som visar svart på vitt att det är svensk polis som har satt igång hela operationen och varit involverad från start till mål. Och då har jag ju, som sagt, det är 5 år in i mitt thailändska straff. Jag sitter fortfarande på death row och på livstidsavdelningen. Det är blandat livstid och dödsdömda. Och då börjar jag ju en kampanj att få resning. att få den här bevisningen som jag vet finns i Sverige då. Att få det till Thailand så att jag kan få resning. Och jag hör ju om det till alla, justitieministern, riksåklagaren, alla myndigheter som går och hör av sig till och får kalla handen av allihopa. Fast jag nu har bevisning som visar svart på vitt att jag har rätt.
Det står ju uttryckligen i de här DA-papperna att det här är en joint operation mellan DA och NOA och Thai-polisen. Men NOA förnekar alltihopa.
Alltså jag måste bara, Sebastian, vad förlorar svenska staten på att ta sitt ansvar i det här? Och vad förlorade de på att ta sitt ansvar ända från första början så att inte det skulle gå så här långt? Alltså,
det är ju obegripligt för oss.
För jag tänker, det är ju ett organ. Mm. Det är ju inte en enskild person som får ta smällen, utan det är ju en hel apparat som får ta smällen. Varför kan man inte ta det här ansvaret nu? Mm. Och varför tog man det inte? Varför var det så svårt att ta det redan då innan bollen var i rullning?
Vi får se ifall de tar ansvaret nu. Mm. Det vet vi inte riktigt än. Mm. Vad det gäller den tingsrättsprocess där vi har stämt staten.
Mm.
Där så har justitiekanslern ännu inte riktigt inkommit med sin inställning i målet i sak. Utan vi väntar på att få de svaren helt enkelt. Mm. Vad det gäller hur det var att ta ansvar då. Då kan jag inte riktigt svara på den frågan. Vi tror att det är karriärer som står på spel. Det är tjänstemän och poliser som har agerat. För detta statsåklagaren Nils-Erik Schultz är också ombud i det här målet tillsammans med mig. Han är anställd hos oss.
Mm.
Han tror som för detta statsåklagare att det här är någonting som polisen har gjort själva i förundersökningen. De har inte dragit det här för en åklagare. För en åklagare, en utbildad jurist, skulle ha satt stopp för den här verksamheten på en gång.
För det var så mycket röda flaggor.
Det var så mycket röda flaggor. Att använda sig av en infiltratör, att samarbeta med DEA och med Thai-polisen, risken för att tappa kontrollen över situationen.
Mm.
Och här hade man ju då en infiltratör som agerade mot Kim. Generellt vad det gäller infiltratörsverksamheten så är det någonting som polisen inte riktigt erkänner att de håller på med överhuvudtaget. Utan de säger att polisen säger att de kanske har informatörer men inte infiltratörer. Jag brukar göra skillnaden för när jag ska förklara det här för folk att en informatör, det skulle man kunna säga, det är en... Titta på en amerikansk film, det är liksom en snitch. Någon som golar. Medan en infiltratör, det är någon som jobbar, om man tittar på Hollywoodfilmer, någon som jobbar deep undercover. Det är ju liksom amerikanska filmer. Så en polis som är långt in. Men i Sverige så till exempel så här. Nu verkar man utvidgat den här verksamheten. Så att det är poliser som gör det på ett helt annat sätt än tidigare. Men i vissa miljöer så kan inte poliserna komma in. Utan, och polisfacket skulle sätta stopp för. Men då använder man sig av privatpersoner.
Som blir informatörer slash infiltratörer.
Precis, en infiltratör är en mer styrd informatör.
Mm.
Som har en uppdragsgivare som inte bara lämnar informationen utan också lyder order och agerar. Både jag och Nils-Erik Schultz har varit i kontakt med flera infiltratörer under årets lopp och sett hur polisen agerar med dem och hur de blir utnyttjade och förbrukade som resurser.
Mm.
Men det här är människor som kan jobba kanske på ett tomt hål i sitt CV på 10 år när de inte har gjort någonting. Utan de har jobbat för svenska staten men utan vit lön, utan pensionsavsättningar, utan försäkringar, med mera.
Mm.
Så den här infiltratörsverksamheten är en uppseendeväckande skandal, skulle jag säga, som någon borde titta ännu närmare på än vad man har gjort hittills. Den är inte reglerad i lag, och därför tycker jag att polismyndigheten inte ska hålla på med det.
Mm. Wow.
Mm. Så, för att svara på en fråga. När det här gick... När den här processen påbörjades med den här DA-operationen så var det väl poliser som försökte mörka att det gick fel på grund av deras egna karriärer.
Mm. Och det är ju liksom, vi har ju nämnt DA, vi har nämnt NOA, utrikesdepartementet, justitiedepartementet även i det här fallet.
Vi kontaktar alla.
Ja, åklagarmyndigheten. Så det är ju många organ, utländska, ja, men även också thailändska. Hur stor del har thailändska i det här? De känns lite grann som att de fick...
De vart lurad. förd bakom ljuset av det och svensk polis. För att de gjorde i princip bara gripandet. De trodde att jag var en knarkkung och att jag gjorde det jag gjorde och planerade det.
Så de fick typ grisen i säcken, eller kan man säga så?
Ja, de är inte i position att ifrågasätta DAs information, utan de agerar på det. Utan det var ju flera år in i straffet. Jag tror det var 6 år in i straffet som jag började skriva till riksåklagaren i Thailand och börja en dialog där och visa bevisning och översätta allting vi hade fått ut i Sverige och USA till thailändska. Och de började utreda fallet och förstod att och det här blir ju en väldigt diplomatiskt känslig grej att Sverige exporterar brott till Thailand och sätter upp ett knark. För i praktiken är det ju att svensk-amerikansk polis har satt upp ett knarklabb i Thailand och producerat knark. Och använt Thailand som någon slags bödel för att bli av med sina egna medborgare. Och det var väl inget som... Nu var det här så nära in på min... Vi har ju ett avtal med Thailand där efter 8 år så kunde jag överföras till Sverige och avtjäna mitt straff här. Mm. Så att med i dialogen där med riksåklagaren i Thailand så menade de på att de kunde ge mig resning där. Men det skulle i så fall ta flera år till att börja om från först. De skulle utreda, det skulle upp i deras tingsrätt, hovrätt och antagligen HD eftersom det var så stort fall.
Mm.
Och då skulle jag få sitta kanske 6-7 år till i Thailands fängelse i väntan på den processen.
Victor, får jag ta din roll en liten sekund här och bara ställa en fråga till Kim?
Absolut, absolut.
Så att tittarna förstår. Varför, för du höll ju på med doping i Sverige. Du skulle avtjäna ett straff avseende doping. Hur kommer det sig att DA var intresserad av dig?
Det kan jag bara svara på gentemot vilka frågor jag fick när jag greps. Mm. Och det enda de var intresserade var Kina.
Mm.
De ställde frågor snabbt vilka mina kumpaner i Sverige var och att jag skulle berätta att jag skulle öppna min dator och e-mail.
Mm.
Och det gav mig känslan av att svensk polis var startklar att skulle öppna datorn, skulle jag namnge för skulle det ske gripanden i Sverige så måste ju det ske på minuten innan det kablas ut i hela Thailand att jag är gripen. Men efter de frågorna och att jag vägrade öppna datorn eller samarbeta, då gick det av och var inte intresserad alls om doping eller Sverige, utan det var bara fokus på Kina.
Så de ville ha dina kinesiska leverantörer?
Ja.
Ja.
Mm. Och de kinesiska leverantörerna som de var intresserade av, har det i efterhand nu blivit konsekvenser för dem? Alltså har de fått tag i de som de sökte från början på andra, på andra håll? Eller alltså, förstår du min fråga lite grann?
Nej, det har de inte. Det är ju stor politik.
Mm.
Det fortgår väl fortfarande. Det är ju... Kriget mellan öst och väst är väl fortfarande... Det är inte krig i kulor och vapen, utan det är ju piratkopiering.
Ja, precis som Sebastian nämnde, tyst diplomati, så är det också ett tyst, kallt krig när det gäller just den här. Sebastian, hur landar allt det här i dig då? Inte som privatperson kanske, men mer som yrkesman och som jurist. Och så här, hur?
Ja, jag hade ett annat ärende mot justitiekanslern som också handlade om en person som hade blivit frihetsberövad och suttit ett långt tag.
Mm.
Och då fick jag höra att det fanns ett annat fall som var till och med värre.
Än
det fallet. Då, det här fallet så var det en person som satt häktad i 4,5 år för att sen frikännas.
Mm.
Och då fick jag höra att det fanns ett annat fall som var ännu värre. Och jag skulle få reda på det senare. Jag undrade förstås vad det var för någonting. Nu har jag förstått att det var Kims fall.
Mm.
Kim ansökte om stämning själv mot staten, mot justitiekanslern. När han var ute på permis så var han på muntlig förberedelse vid vid Stockholms tingsrätt. Det var justitiekanslern var representerad av 3 stycken personer där som arbetar på justitiekanslern. Och Nils-Erik Schultz, då för detta statsåklagaren, han satt med som åhörare. Han hade haft viss kommunikation med det, tror jag, sen tidigare. Och efter det, efter den muntliga förberedelsen, så fick Kim då vissa förelägganden. Alltså han var tvungen att komplettera sin ansökan om stämning med vissa saker. Och då kontaktade Kim mig för att han ville ha advokathjälp och förstod att det här kanske blev lite för juridiskt och lite för
omfattande.
Ja, lite komplicerat juridiskt språk helt enkelt för att kunna driva den här processen. Då kontaktade Kim mig och jag besökte honom i fängelset då, när han fortfarande avtjänade sitt straff. Och på den vägen är det. Och det här är, skulle jag säga, en av de värsta rättsskandalerna i svensk rättshistoria. Hur svensk polis agerar för att inte kanske för att få honom dömd till döden, men med risk för att få honom dömd till döden i ett annat land. Vi har inte dödsstraff i Sverige av en anledning. Svensk polis ska inte verka för att få svenska medborgare dömda till döden utomlands. Det är helt galet.
2 frågor. Ett av dem är så här. Kan du bena ut skillnaden på resning och stämning?
Så att liksom en stämningsansökan, då ansöker man om stämning vid en tingsrätt för att, sen så är det då tingsrätten som utfärdar stämningen. Det är att du har ett krav, du vill någonting. Det här är inte någonting som du och din motpart kan utagera mot varandra, utan det behövs en tredje oberoende part, en domstol, som hanterar det här. Och sen så har man då en tvist inför domstolen. I det här fallet så har Kim då ansökt om stämning mot justitiekanslern vid Stockholms tingsrätt. För att han har ett krav, ett skadeståndskrav mot staten. För att de har agerat på ett sätt så att han har suttit på death row. Han har fått ett dödsstraff mot sig. Han har lidit enormt. Han har sovit på betonggolv under flera år. Han har sett människor dö i cellen. Han har ätit 1 skål ris.
2
skålar ris om dagen. Det är den maten han har fått. Han har inte fått träffa sin familj. Och allt för att staten har agerat tillsammans med DEA med hjälp av en infiltratör och för att få Kim dömd och fick honom dömd till döden. Så det är hans krav, att han vill ha skadestånd för vad han har utsatts för av staten. Resning, det är när det har inkommit nya grunder, ny bevisning i målet som gör att man anser att man kan bli frikänd. Då kan man ansöka om resning hos Högsta domstolen då. Och på det sättet så kan man få en frikännande dom ifall det då är nya omständigheter eller ny bevisning som inte fanns vid den förra huvudförhandlingen.
Jag kan flika in där lite om tittarna skulle undra varför jag inte begär resning i Thailand. Jag var inne lite på det problemet. Jag hamnade i ett slags moment 22 var ju att all bevisning som är väsentlig i mitt mål finns ju sekretessbelagd i Sverige. Och så länge jag befann mig i Thailand så fick jag ingen chans. Jag hade ingen möjlighet, jag försökte få ut den här sekretessen för att få till resningen där. Och till slut kom jag till en situation där jag måste välja att ta mig hem till Sverige och via svenska domstolar få fram sanningen. Eller vara kvar i Thailand och chansa kanske 6-7 år till och få en resning utan tillräckligt med bevisning på benen kanske och förlora ytterligare en gång. Och då valde jag att ta mig hem hit och jag försökte få resning direkt när jag landade i Sverige. Men Högsta domstolen gav avslag på grund av att de kan inte ge resning på ett domslut som har skett i Thailand. Och jag hittade ingen annan lag än skadeståndslagen som jag med hjälp av Europarätt då kunde stämma staten. Och på så vis i skadeståndslagen så kan man begära edition som det heter. Och få ut då sekretessen. Jag hade ju försökt genom förvaltningsrätt att få ut sekretessen och blivit nekad. Och på det här sättet har jag fått ut sekretess nu som styrker allt jag sagt. Och hade den här bevisningen kommit mig till handa i Thailand så hade jag blivit friad i rättegången där. Så att jag satt 8 år extra i Thailand helt orättvist om jag hade fått den här bevisningen.
Så kör du.
Nej, vi begärde ju edition på vissa handlingar. Det finns olika sätt att få ut handlingar på. Antingen så frågar man då först myndigheten om kan vi få se de här handlingarna. Myndigheten säger nej, då överklagar man direkt till kammarrätten. Man hoppar över förvaltningsrätten som instans och går direkt till kammarrätten. Det har Kim försökt ett antal gånger utan att lyckas. Men sen med stöd av rättegångsbalkens regler om edition så har vi i det här fallet då bett tingsrätten att förelägga justitiekanslern att ge oss material. Så de har givit oss material nu. De har varit tvungna att ge oss material som kommer från polismyndigheten och det här, eller åklagarmyndigheten. Och den här informationen har vi fått ett sekretessförbehåll om. Mm. Så vi får inte dela med oss av den informationen. Och därför så var den senaste muntliga förberedelsen var bakom stängda dörrar. Stängde. Så det är sekretess. Ingen får veta någonting. Vi får veta, men ingen annan. Justitiekanslern, polisen, domstolen och vi vet vad som står i de här handlingarna, så vi kan inte säga vad som står. Men det jag kan säga är att vad som står i de handlingarna styrker, eller stärker i alla fall. Får se att domstolen tycker att det styrker, men det stärker det som Kim påstår.
Mm.
Och hade han fått veta det här tidigare så hade det påverkat straffet.
Mm. Och jag tänker så här, min andra fråga var också så här, tror du att man valde göra en sån här brottsprovokation och försätta Kim i ett sånt här läge, dödligt läge, så här, om han inte hade varit en brottsling som redan hade blivit straffad och så vidare? Skulle man, alltså förstår ni vad jag menar, att man vågar ta en sån här risk? Eller rätt till och med, att man tar sig den
rätten? Jag tror inte att de hade gjort det här mot vem som helst. De skulle inte ha gjort det mot Kim heller. Men i det här fallet gjorde de det. Jag tror att svensk polis var rätt sura på Kim överhuvudtaget.
Känns det som att Kim hade kommit undan ganska mycket? Eller?
Du var väl ingen duvunge?
Nej, okej.
Så de såg väl en chans och möjlighet att sätta dit honom.
Mm.
Helt enkelt. Men att riskera att han skulle få dödsstraff, det är helt ofattbart att svensk polis ägnar sig åt sådana saker.
Om man bortser från mig som person, om man ska se rätt liksom krasst på det, så är ju inte vi bättre än en polisstat. Och om polisen utan insyn eller översyn får välja vilka medborgare man ska likvidera eller inte.
Mm.
Eller kasta i fängelset. Eller göra aktioner mot.
Mm. Det är helt rättsvidrigt.
Ja, det är egentligen det allting handlar om ett större perspektiv än mig.
Mm.
Att sånt kan vi inte tillåta.
Det har varit ett omfattande arbete för er.
Mm. Det är framförallt Kim.
Mm.
Han har gjort ett enormt arbete själv. Helt otroligt. Det är hur mycket dokumentation som helst. Och han och hans familj har hört av sig till alla möjliga myndigheter och försökt få hjälp. Och de har fått kalla handen hela tiden.
Jag tänkte fråga dig, hur mycket har de myndigheterna hjälpt till? Men ja, de har fått kalla handen.
Ingenting.
Nej.
Snarare så är det så att polismyndigheten har ju tystat ner det hela genom att sekretessbelägga informationen.
Mm. Hur känner du då, Kim? Hur känner du liksom så här?
Jag har...
Är du trött?
Nej, det kan jag inte säga att jag är. Jag fick väl ny löft i och med att jag kom ut och jag fick till stämningen till slut. Jag har ju liksom krigat att bara komma in i en domstol eller få ut nya papper.
Mm.
Men nu, om vi säger så här, jag tänker inte så mycket på att vinna själva liksom skadeståndet eller pengarna. För mig är ju upprättelsen och sanningen lika viktig.
Mm.
Att det ska komma fram och vad som har skett. Och det arbetet tycker jag att jag är i princip klar med. Jag skriver en bok nu. Jag jobbar på tv-serie.
Mm.
Huvudförhandlingen kommer upp. Det är mycket journalister som är med i arbetet också. Gräver fram ny fakta och information. Varje vecka händer det någonting i fallet. Nya personer som dyker upp och berättar nya saker. Så att jag känner att det tåget, till upprättelse. Det tuffar väldigt snabbt nu.
Jag tänker på det här, det som ni har fått ta del av, det som är sekretessbelagd, som inte är allmänt och sådär. Finns det någonting, nu vet jag att ni inte säger det, men finns det så här, någonting som har chockerat er så här, personligen, som har blivit så shit, alltså, är det här verkligen på riktigt? Kim, börjar du?
Ja, hur vissa personer rättfärdiga sitt beteende och likgiltigheten till vad de har gjort. Och att så många myndighetspersoner under 13 års tid har läst de dokumenten vi har läst utan att reagera eller utan att ha gjort något eller tipsa, eller vi har ju källskydd och sånt.
Mm.
Så det är lite skrämmande. För att, ja.
Och jag tror fortfarande inte att det är inte allt vi har läst.
Nej.
Vi har inte fått allt. Vi har begärt mer, men vi fick en del, men inte allt. Och bara det vi fick var tillräckligt för att man var... Shit, Kim har ju rätt i allt vad han har sagt. Och det ska jag säga nu när Kim har journalister och andra som gräver i det här. Så vitt jag förstår så finns det ingenting man hittar som talar emot vad du har sagt. Utan allting man hittar talar ju för vad du har sagt.
Mm.
Helt anmärkningsvärt, och framförallt då att det som är särskilt anmärkningsvärt är ju att polisen har haft den här informationen, men de har inte delat med sig utav den. Här sitter en svensk medborgare på death row, och man sitter med information som skulle kunna hjälpa honom.
Mm.
Man kniper käft istället för att hjälpa till.
Mm.
Det tycker jag är upprörande.
Ja, absolut. Har man hört av sig till er?
Nej.
Nej, inte till så här.
Inte från polisens sida, eller på sidan, nej.
Nej. Tror du att de kommer göra det?
På vilket sätt menar du?
Så här, jag vet inte. Jag är inne i en så här romantisk amerikansk tv-serie. Det är Let's Make a Deal. Alltså typ en sån förlikelse.
Det är inte omöjligt att vi kommer...
Kan det hända i Sverige till att börja med?
Absolut.
Ja.
Jag har förlikt flera mål med justitiekanslern som motpart. Vi har ännu inte fått ett riktigt svar av justitiekanslern, trots att Kim stämde nu för 2 år sedan eller något sånt. Eller ansökte om stämning för 2 år sedan. Så justitiekanslern fortfarande inte inkommit med ett riktigt svar på Kims påståenden. Nu har vi haft 2 muntliga förberedelser vid Stockholms tingsrätt. Det är rätt ovanligt. Det brukar räcka med 1 muntlig förberedelse. Den här gången har varit 2. Och vi har fortfarande inte fått ett ordentligt svarmål från justitiekanslern. Så vi får se vad de svarar. Jag tror att efter att vi fick den här editionen beviljad och de var tvungna att lämna ut det här materialet till oss, så förstår de nog att det här var inte snyggt skött, ifall vi uttrycker oss milt.
Ja, men exakt, för jag minns ju när vi, du var ju här för 8-9 månader sen kanske, kan det vara så?
Att mars kanske eller något.
Ja. Och då minns jag att vi hade någonstans så mellan tummen och pekfingret, så trodde vi att juni. Eller vad var det vi trodde?
Ja, jag trodde väl nu vid den här tiden ungefär, trodde jag väl.
Ja, vi hamnade här nu, ja. Mm. Men jag trodde att det skulle vara juni, jul, augusti någonstans.
Vad skulle ni ha då?
Jag trodde huvudförhandlingen.
Jaha, ja. Huvudförhandlingen är satt nu till
2025. Men vi trodde väl någonstans med en tummen och pekfingret att det skulle vara augusti eller nu.
Ja, tidigt 2025 så ska det vara huvudförhandling.
Mm. Hur pass mycket arbete krävs det tills dess? För det, ni har gjort en hel del arbete. Mm. Men till 2025, hur mycket krävs det mer av er? Eller är det liksom bara sitta och vänta?
Nej, det är mycket mer arbete kvar. Ja. Nu har ju Kim suttit hemma och gått igenom sina flyttkartonger med dokument för att hitta de dokumenten som är väldigt relevanta för målet.
Mm.
Vanligtvis är jag som advokat som ansöker om stämning, och här har då Kim gjort det själv.
Mm.
Och utan tillgång till alla de dokumenten som han har haft, eftersom att han har suttit frihetsberövad.
Mm.
Så nu ska vi gå igenom det. Vi ska inkomma med en bevisuppgift och knyta alla påståenden till de dokumenten som vi har, eftersom att vi har täckning för allting vad vi säger. Vi måste bara knyta ihop det lite mer så som domstolen vill ha det.
Mm.
Och sen väntar vi på att JK framförallt ska inkomma med sitt svaromål. Eller de har inkommit med ett formellt svaromål, men vi vill se lite mer vad de säger i saken.
Mm.
Men det är mycket arbete kvar. Sen så har vi ju vittnen som vi ska prata med och sådana saker.
Familjemedlemmar som blir inblandade i allting också. Hur mycket sår rivs det upp för dem?
Det är jobbigare för dem än för mig. De vill gå vidare och de vill inte varken prata eller höra om det här. Det river nog upp.
Så det är så återkommande.
Ja.
De är ju bara glada, eller bara glada, de är väl huvudsakligen glada över att du är hemma igen. Och du lever.
Jo.
Det var inte snutet ur näsan att du skulle sitta här idag. Liksom. Du kunde lika gärna ligga begravd i Thailand.
Jo. Så de drivs ju inte. Jag brukar kalla det, jag drivs ju av hämnd. Det är ju liksom en fin form av hämnd att få upprättelse och rättvisa och hänga ut dem som har gjort det här mot mig.
Men tror ni verkligen att det kommer finnas några specifika personer?
Det finns specifika personer. Ja. Vi har deras namn.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det finns specifika poliser som har gjort det här mot Kim. Vi har inte allas namn, men vi har vissa polisers namn.
Och åklagare.
Och framförallt de som inte har agerat på informationen. De har haft vetskap om vad det här är för någonting.
Är det många?
Nej,
är det en kår?
Det är inte hela kåren, absolut inte. Det är väl en handfull personer. Det här är ju inte vad som helst.
Det här är ju allvarlig grej. Alltså. Ja. Det är värsta operationen.
Mm. Nej, men familjen drivs väl inte av det begäret. Jag brukar säga att man läser oftast böcker om att förlåta och det tär på en och liksom hatet och det. Men det var ju det som drev mig. Det var det som fick mig att gå upp på morgonen. Det var det som fick mig att överleva dagen där. Att jag skulle tillbaka. Jag skulle göra det jag gör nu. Det var ju liksom drömmen. Jag vägrade ju upp, den här tävlingsinstinkten kickade in att jag tänker fan inte dö här och de ska inte få rätt. Det var det som drev.
Kim, och jag hör ju dig. Och det var någonstans en fråga jag ställde dig för nästan ett år sedan nu när du var sist. När det här är över, vad tror du att du är någonstans då i dig själv? Det är en svår fråga att svara på känslomässigt så, men vad tror du? Tror du blir en tomhet liksom?
Nej, jag trivs inte i rampljuset egentligen. Att jag sitter här är egentligen bara ha med upprättelsen och liksom rättsprocessen och samma med boken också. Det är ju ett sätt, jag vill ju tjäna pengar precis som alla andra och få tillbaka det jag förlorat. Men i grund och botten så vill jag ju bara ett lugnt och stillsamt liv. Och
det köper
gå på,
jag.
Gå på gymmet. Och
absolut, det köper jag. Det var inte riktigt så jag menade. Jag menar det här drivet. Det är den jag menar. För du pratar ju om driv och segens sötma lite grann. Och så här hembegäret och sådär. Vad tror du blir när det är över? Lite så menar jag. Inte det här med rampljuset.
Ja, det är ju... Jag brinner ju för affärer. Jag är redan involverad i ett företag med min syster och en god vän, så att det blir väl företagande som blir drivkraften då.
Nej, men jag vill ju tacka er för att ni kom och tack. Verkligen ja, det var många gånger har jag liksom så hajat till och fått verkliga insikter och överraskande moment inom mig själv. Och så, tack för att du kom tidigare. Tack för att du är här igen. På återseende. Vi får se 2025. Det känns jättelångt fram, men det är inte så långt fram.
Nej, det är inte. Förhandlingen är tidigt 2025.
Ja, det är liksom ett år.
Sen ska man väl skriva domen också. Kommer ta tag, men om ett och ett halvt år kanske vi har en dom.
Det är så. Det tar ett, alltså det är så långt.
Ja.
Tack för att du kom.
Så lite.
Advokaten.
Tack.
Tack för det. Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.